Katarina växer upp ensam med sin mor och morfar.
Jag hade aldrig någon känsla av att jag var oäkting eller att det var något fel på något vis.
Och där hemma pratar man inte om den far som lämnade hennes mamma.
Det var tabu att prata om min biologiska far. Han nämndes överhuvudtaget aldrig.
Men efter 50 år av tystnad vill Katarinas egna barn ha ett svar.
Vi vill faktiskt veta vem våran morfar är.
Du lyssnar till Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Det här var det enda fotot som mamma har. Och det har jag på väggen där. Hon har ju aldrig visat mig det här kortet när jag var barn. För jag hade ju tittat väldigt många gånger i hennes fotoalbum. Det fanns lite olika bilder på män där. Och jag undrade ju liksom, vem av de här är min pappa?
Som liten fanns det en hemlighet man sällan pratade om hemma hos Katarina. Nämligen pappan som inte ville vara hennes far. Istället växte Katarina de första åren upp med sin mamma som drev en damsalong hemma i morfars stora villa.
Han hade polismans uppgift. Från början var han fjärdingsman. Och det var väl ett förtroendeuppdrag. Så han hade sin expedition i huset. Och morfar hade ju blivit enkling, så att han tyckte nog att jag var Guds gåva till honom. Så jag kände mig väldigt älskad. Sen ville mamma flytta för sig själv. Hon kom över en damfrisering. Och där bodde vi tills jag var ungefär drygt 6 år. Jag minns inte att jag hade någon som såg efter mig. Det jag minns är att jag var för mig själv och jag läste. Jag lärde mig läsa när jag var 4 år. Jag fick inte störa mamma när hon hade kund. Vi hade ett rum och kök bakom hennes salong. Och där bodde vi. Och det var väl så på den tiden att mamma var inte särskilt välsedd eftersom hon hade ett barn och var ogift. Men jag kände ju aldrig av det. Jag trodde att det här var ett fullständigt normalt liv jag levde.
Vad berättade då din mamma kring din biologiska far?
Ja, hon berättade ju att jag hade en pappa. Och jag var en väldigt söt liten flicka med väldigt blont och lockigt hår. Och varje år så åkte vi till fotografen och fotograferade en sån här karta med en massa små foton på mig. Och raden längst ner den klippte vi av och så skrev jag på baksidan till pappa från Katarina. Hon fick inte kommunicera med honom direkt, utan det var en av hans halvbröder som hon fick skicka sina brev igenom. Och jag vet ju inte om han överhuvudtaget skickade dem vidare eller om de någonsin kom fram till Bo, det vet jag inte.
Saknar du din far?
Det var ju så att jag hade... Han fanns ju någonstans. Men mamma sa ju aldrig att han skulle komma eller så. Men jag visste ju att han fanns någonstans. Och sen senare i livet, när jag var 5 år, då träffade ju mamma Karl-Erik. Så att de förlovade sig.
Men innan bröllopet blev av kontaktade den nye mannen Karl-Erik sin blivande svärfar.
Det var ju så för att man bad om dotterns hand. Och morfar han sa att det var gick ju bra om du adopterar Katarina så att hon blir jämställd med alla andra barn som ni kommer att få. Så att han skrev på det.
Det blev giftermål och Katarina fick Karl-Erik till styvfar. Och där hemma får Katarina så småningom syskon. Men hon har svårt att kalla mammas nya man för pappa.
Och jag tyckte inte om min styvfar. Och jag visste ju att jag hade en pappa, så jag upplevde att det var väldigt svårt att börja kalla honom för pappa. Men när jag hade fått en lekkamrat så var det en eftermiddag och jag vet precis hur det såg ut. Då kom Karl-Erik från sitt jobb och så mötte vi med Eivor och jag honom i trappan. Och då säger jag hej pappa. Och det var första gången som jag sa pappa till honom. Och sen fick jag ju en lilla syster strax innan jag skulle fylla 8 år. Och jag var så otroligt lycklig över att få ett syskon. Och sen fick jag ju en liten bror också så småningom.
Men Katarina har svårt att släppa hemligheten och tystnaden som råder kring hennes biologiske far. Så hon utarbetar en strategi som gör att hon kan rota i mammas papper. När familjen ska iväg på utflykt eller göra något tillsammans ber hon att få stanna ensam hemma och passa hunden.
Det såg ju väldigt uppoffrande ut från min sida. Men det var ju bara en baktanke att jag skulle få vara ensam så jag kunde rota bland mammas grejer. Så jag kunde liksom leta fram. Jag ville ju veta vem är min pappa. För jag var ju faktiskt ganska belåten att inte jag hade Karl-Erik som pappa. Så jag hittade, när jag var 14 år så hittade jag det här faderskapserkännandet. Så då hade jag plötsligt ett namn på vad han hette. Och att han var född 1916, så att han var 4 år äldre än mamma. Och jag hittade också utbetalningskort från barnavårdsnämnden. Att han hade betalat 30 kronor i månaden för mig. Ända fram till dess att jag blev adopterad.
Nu visste Katarina vad hennes biologiska pappa hette. Men vad hade hänt den där gången som gjorde att hon och mamma kom att växa upp ensamma hemma hos morfar? Livet de levde var inte det mamma Barbro tänkt sig från början. Hennes 2 mostrar hade utbildat sig och yrkesarbetade. Och Barbro ville också studera vidare för att bli lärare. Men för det behövde hon ekonomisk hjälp och hennes far och 2 mostrar gick ihop för att finansiera studierna i en annan stad där Barbro blev inackorderad. Och det är nu hon träffar den unge Bo.
Det visade sig att hon blev gravid. Och det blev väldigt dramatiskt eftersom min mormor, alltså mammas mor, drabbades av en akut besvärlig infektion som orsakade någon form av det blev något fel med hjärtat, så hon dog väldigt hastigt och oväntat. Och det var ju morfars stora sorg. Och mamma var väl förtvivlad för att hon hade blivit gravid. Inte förrän efter begravningen så var hon ju tvungen att berätta det här för morfar att hon väntade barn. Och han var ju religiös, eller han var varmt troende ska jag säga. Han sa att Herren tar och Herren ger. Och där ska vi ta hand om. Vi ska ordna det här. Och det han gjorde, det var väl att han skickade efter Bo. Och pratade med honom och såg till att han skrev på faderskapserkännande. Och såg till att de förlovade sig med varandra. Så det skulle bli giftermål då mellan jul och nyår 1939. Morfar fick nog en känsla av att inte Bo var särskilt entusiastisk över den här situationen. Och för mamma innebar det att hon kunde ju inte bli lärare. För att på den tiden så ingick i ansökan för att bli lärare att man måste ha ett intyg från prästen. Att man hade fört en hedervärd vandel. Man får ju inte ha ett barn som man har fött utanför äktenskapet, så att säga.
Men att Barbro skulle avsluta studierna föll inte godgjord hos mostrarna, som ju investerat i hennes utbildning. De ville att hon skulle fortsätta studierna och adoptera bort barnet.
Ingen av de här mostrarna var ju gift. Och morfar vägrade. Och de skrev brev och de ringde honom. Och slutligen så satte de sig på tåget för att prata förstånd med honom. Och då släppte han inte in dem innanför grinden ens en gång, utan han skickade tillbaka dem till järnvägsstation för att vänta på tåget tillbaka. Han ville inte höra talas om deras förslag.
Men så händer någonting som förändrar allt. Barbro, som ju har förlovningsringen på fingret och bara väntar på att bröllopet ska bli av, råkar slå på radion.
Jag vill endast, samtidigt som jag följer mitt uppdrag, att framföra en hälsning från våra frivilliga, försäkra deras hemmavarande släktingar och vänner att det, så vitt jag förstår, i alla avseenden synes vara väl ordnat och sörjt för pojkarna.
Mamma, hon lyssnade på radion en dag, för då var det ju krig runt om i världen och inte minst i Finland. Och det pratades om att Finlands sak var vår, och det var många som ville ge sig iväg som frivilliga och hjälpa finnarna i det här vinterkriget som skulle komma. Och för att finansiera alla frivilliga som ville åka ut och hjälpa finnarna då, så samlades det ihop pengar och värdeföremål för att utrusta de här människorna. Och när mamma lyssnar på radion så hör hon Bo bli intervjuad när han lägger sin förlovningsring i insamlingen. Och reportern frågar, men vad säger din fästmö nu? Ja, hon har det bra hemma hos sin far, säger han. Då förstod mamma att det blir inget bröllop. Och att han skulle svika henne, det var hon ju på det klara med.
Bo anslöt sig till den svenska frivilligkåren under finska vinterkriget mellan 1939 och 40. Och där hemma föder Barbro sin dotter Katarina i maj 1940 och flyttar hem till sin far.
Och då hade morfar och mamma tillsammans bestämt att mamma skulle åka på en utbildning till damfrisörska. Och morfars sovrum i bostaden, det byggdes om till en hårfrisersalong. Och mamma och jag, vi skulle bo i rummet innanför. Och morfar, han flyttade ner sin säng på sin expedition.
Livet blev som det blev i den lilla lägenheten fram till Katarinas mamma till slut gifte sig och flyttade med dottern till ett nytt hem. Några år innan bröllopet med Karl-Erik hade morfar insjuknat i cancer och fick strålbehandling. Han blev kär i en sjuksköterska som han sen gifte sig med, sålde huset och flyttade till en lägenhet med. Men sjukdomen gick inte att bromsa hur länge som helst, och eftersom Katarina och hennes morfar hade ett så starkt band beslöt Katarinas mamma att de två skulle få några dagars egen tid med varandra innan det blev för sent. Så Katarina sattes på tåget och kom hem till morfar i hans nya bostad.
Jag minns att han åt kruska. Han försökte väl på alla vis att vara så hälsosam som möjligt. Men han pratade med mig om att han skulle hamna på sjukhus och att vi skulle inte träffas på väldigt länge. Och han pratade med mig om änglar och han pratade med mig om Gud. Och han pratade med mig om att den dagen som jag fick veta att han hade dött, då skulle inte jag bli ledsen, utan då skulle jag bli jätteglad. För då kunde han vara med mig jämt och överallt. Och jag skulle aldrig vara ensam. Jag skulle inte se honom, men jag skulle veta att han fanns där bredvid mig. Och så lärde han mig, Herren är min herde. Jag skrev väl brev till morfar ibland. Och en kväll vid 9-tiden hade jag gått och lagt mig. Så kommer mamma in och så sa hon: nu har moster Bolle ringt. Och morfar är död. Och jag blev så lycklig. Jag kände direkt att han fanns bredvid mig i sängen. Och det har jag liksom alltid känt liksom. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag fick liksom väldigt många kvitton på att det verkligen var så att han fanns där.
Och livet går vidare. Katarina hade fått veta sin fars namn och öde och lät sig nöjas med det. Någon kontakt blev det inte fråga om. Katarina flyttar så småningom hemifrån, utbildar sig till barnmorska, träffar sin man Alf och får 2 söner. Det är först när de är drygt 20 som frågan om pappan väcks igen.
Så kommer de hem och sa att vi vill faktiskt veta vem våran morfar är. Och det förstod jag, för att Karl-Erik hade aldrig varit intresserad av mina barn. Jag måste ju hjälpa dem med det här. Det är ju jag som har varit ointresserad. Och då började vi nysta. Vi hade ju faderskapserkännandet med de här 6 siffrorna då, men inte de 4 sista. Och min man, han var sjukskriven och var hemma, och han sa jag kan åta mig det här.
Så när Katarina åkte till jobbet på morgonen satte sig hennes man Alf ner för att forska och kunde när Katarina kom hem berätta var pappan flyttat genom åren.
Sen plötsligt en dag så hade han flyttat till Japan. Och sen så nästa gång då hade han kommit hem från Japan. Och sen så en dag så kom han och sa, ja tyvärr, sa han, men nu kom det ett utdrag ur dödboken. Han är död, din pappa.
Vad var din känsla då?
Ja, tänkte jag. Jag är bra på att ta besvikelser. Tyvärr. Men varför dog han? Jag räknade ut att han hade varit 66 år när han dog. Och jag tänkte att det kan ju ha varit någon allvarlig sjukdom som han har drabbats av. Och det behöver jag ju veta i så fall. Så då ska jag nog ta kontakt med en av de här 2 barnen som står uppgivna. 2 döttrar. Så då ringde jag till folkbokföringen på den orten. Och fick deras adress. Och så skrev jag till den äldsta att jag vill inte liksom stöka till i deras liv. Men jag vill ju gärna veta varför vår gemensamma pappa hade dött. Och det tog 2 dagar, så ringer det på telefonen. Och då är det min pappas kusin som ringer. Och han var så glad att jag hade hört av mig. För att det var ju så att Bo hade ju förbjudit alla och berätta att jag fanns. Och han hade tänkt på mig och undrat vad jag hade tagit vägen och vad som hade hänt. Och jag var ju alldeles överväldigad. Alltså det var så underbart liksom att höra att det finns någon som har brytt sig om och undrat över mig. Så ja, vi pratade länge och han sa ja, vi måste träffas, och du förstår att just nu så håller vi på och förbereder ett stort släktmöte nere i Småland. Och där måste du vara med. För du hör ju till den här släkten. Och jag var ju som helt handfallen. Och vi kom iväg på det där släktmötet. Och det var ju 300 personer. Och alltihop började i Döderhults kyrka. En kvinna hälsade välkommen och sa: jag överlämnar ordet till pastor emeritus. Och då reser sig en äldre man upp och börjar Herren är min herde.
Precis som din morfar.
Ja, jag visste ju. Det är min morfar. Han är här. Det var väldigt berörande, ska jag säga.
Där på släktsammankomsten träffar Katarina sin fars första fru och en ny syster. Hon får veta att hon har 5 syskon på sin biologiska fars sida. 3 i hans första äktenskap och 2 från det andra.
Alltså det här släktmötet var ju fantastiskt och jag fick veta att han hade dött för egen hand. Och sen återgick livet till sina vanliga spår. Min man var sjukskriven, jag jobbade. Vi bodde ut på landet, jag åkte, hade lång väg till jobbet. Och sen plötsligt under någon vecka så när jag satte mig i bilen så kom tårar och rann liksom. Jag förstod inte varför jag grät. Och jag tänkte håller nog på att bli tokig. Och det kom ju ett psykteam en gång i veckan. Och jag satt och åt med dem i matsalen och jag sa jag måste nog få tid hos någon av er för att det är så konstigt. Så fort jag sätter mig i bilen och åker hit så gråter jag. Och när jag kommer fram så är tårarna borta. Och jag fattar inte vad det är med mig. Så jag fick en tid. Och några dagar senare då så på väg till jobbet så tänkte jag, men det kanske är så att jag egentligen är jätteledsen att min pappa är död. Att det är därför jag gråter. Att det är någon djup sorg långt inne som måste ut. Och när jag hade kommit underfund med det, då slutade jag gråta. Så det var väl det. Sen gick jag och pratade med dem uppe på psyk och de höll med mig. De sa, försök att hitta din pappas grav och gå dit och säg god dag. Och så kan du gå nästa dag och ta farväl.
Katarina fick veta att hennes far var spridd i en minneslund och tog därför ett farväl i stillhet. Katarina hade nu 8 syskon, 3 som hon växte upp med och så den biologiska pappans 5 barn från 2 äktenskap. Det går några år och Katarina ska fylla 70.
Och jag ville inte fylla. Och jag visste inte vad jag skulle göra och min bror Anders då, som jag har växt upp med, han sa, men kom till oss den där dagen. Och sen så började han prata, men kan vi inte, någonting kan vi väl göra när du fyller år. Är det ingenting du drömmer om? Ja, alltså. Och om jag skulle tala om vad jag drömmer om längst in, då skulle du inte tro mig, sa jag. Du anar inte vad jag skulle vilja. Ja, men berätta det. Så jag skulle vilja ha ett foto av mig själv och mina 8 syskon. Jag skulle vilja bara liksom se hur vi ser ut allihop tillsammans. Ja, men ge mig en adress så jag kan ta kontakt med någon av de andra då. För han hade ju inte träffat någon av mina nya syskon. Och vi ordnade så att vi skulle ha ett knytkalas där ute hos brodern då som är född 48. Och alla kom. Det var helt fantastiskt. Så jag fick ett foto där jag sitter i mitten och så står alla mina 8 syskon runt om. Efter det här släktmötet så kände ju att jag hade, alltså jag blev ju på något vis rotad, kände jag. Jag blev mer mig själv på något sätt och jag kände liksom att jag blev, det blev, mitt liv blev så mycket bättre på något sätt. Så jag är väldigt tacksam mot mina söner att de insisterade på att få veta vem deras morfar var, för att det blev liksom fullödigt livet på något vis.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, följ oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat så påminner vi om nya avsnitt.